Jesus, nu bara ber jag att du ska vara med under den här predikan. Vi har fått satt rubriken framtiden. Det är ju någonting som vi kan fundera på. Framtiden. Grunden här. När profeten Jeremia, när Herren här genom profeten Jeremia lovar oss en framtid. I Jeremia 29 och 11, då står det så här: jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Guds tankar, en framtid och ett hopp. Det tycker jag är en grund som vi lägger i botten här. En framtid och ett hopp. Det är någonting som är karaktäristiskt då. Det är vi efter Jesu livsgärning, det vi kallar för kristendom, så är det att kristendomen ger en framtid och ett hopp. Och jag tror att i ett historiskt sammanhang så har Gud satt en plan för det här. En gudomlig plan. Och den här planen, den gäller människan som Guds avbild, men också hela skapelsen. Romarbrevet, i Romarbrevet 8, 19-21 så står det så här: själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som la den där under. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Så att Guds skapelse, naturen, den ska också bli frisläppt, va? Inte få vara under förgängelsen. Jag tror att i varje atom finns ett gudomligt löftelse om befrielse och återställ. Romarbrevet 1:20 står det som här: att ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Guds natur ligger i skapelsen. Vårt hopp, det hämtar sin näring från Bibelns löften och undervisning om framtiden. Syftet här med de bibliska profetiorna, det är inte att vi ska spekulera i dem eller använda dem för att fly bort från vår egen verklighet. Gud har avslöjat en del av framtidens hemligheter i Bibeln för att vi ska vara beredda och för att vi ska drivas av ett realistiskt hopp i vårt dagliga liv. Och det är viktigt då att vi har den grunden. Vi kan inte spekulera för mycket som inte begriper oss på. Det finns ju folk som har försökt att sätta tidpunkter och grejer på. Men det står när Jesus kommer tillbaka och alla möjliga grejer. Vi vet inte riktigt. Vi kan inte liksom räkna ut det, och vi kanske inte ska det heller. Men vi har en grund att stå på. Vi vet kristen tro. Grunden är att vi har en framtid och ett hopp, va? Rubriken först här. I den undervisning då som vi kommer att ta här ur Bibeln så finns det liksom fyra grunddrag som vi ska titta på lite längre fram här då. Det stora sammanbrottet, det stora uppbrottet, det stora genombrottet och den dubbla utgången. Vi börjar i alla fall här nu med det stora sammanbrottet. I Romarbrevet 8:2 så nämns det två stycken lagar. Det står så här i Romarbrevet 8:2. Livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Två lagar som bestämmer världsutvecklingen, som bestämmer utvecklingen. Livets andes lag och syndens och dödens lag. Och bakom den här katastrofutvecklingen, det stora sammanbrottet som är på gång, bakom den så är det syndens och dödens lag som ligger. Syndens och dödens lag ligger bakom katastrofutvecklingen. Jag ska läsa ett stycke här från Matteus evangeliet 24 kapitlet 21 till 22 versen. Står så här. För då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu och inte heller ska komma. Hade den tiden inte förkortast skulle ingen människa bli frälst. Men för det utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Här i det här avsnittet så beskrivs det som kallas för vedermödan. Vedermödan. Det är... Det här skiljer sig. Det stod att det är inte en vanlig nödtid. Den här vedermödan skiljer sig från andra nödtider. Det står att det ska inte ha varit något så eländigt. Och det, ja, det är speciellt med den. Vi ska ta några ställen till här. I... I andra Thessalonikerbrevet ska vi läsa. Först, jag missade ett ställe jag skulle ha med. Matteus 24, vers 7-8, står det så här. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndarna. Början på födslovåndarna. Det är alltså en beskrivning av tiden. Om man jämför födslovåndor när kvinnor får barn. Jag har ju inte fått barn, men jag förstår att det gör väldigt ont. Och när verkliga börjar så vet de ju att det fortsätter. Det är dags. Och jag tror att vi ska ge akt på det här. Va? Och det är som det stod. Och börjar vi se på våran egen tid nu. Så går det ju mer och mer, tycker jag, mot det här. Va? Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Blir svält, jordbävningar på många platser. Men det är liksom bara början. På andra ställen säger Jesus att vi ska se på fikonträdet. Där beror på knoppes. Fikonträdet tror jag är Israels folk. Det har kommit tillbaka till sitt land. Det är tecken. Vi ser att vi är i den här avslutningen på tiden. Nu ska vi ta andra Thessalonikerbrevet, andra kapitlet, 3-10 versen. Där står det någonting så här. Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram. Fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Minns ni inte att jag sa er detta medan jag ännu var hos er? Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han inte kan träda fram först när han, förrän först när hans tid kommer. Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller honom tillbaka röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och som lögnens och med lögnens tecken och under. Men ondskans alla konster, med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. Den här katastrofutvecklingen, den kommer att kulmuleras då i den så kallade vedermödan. Det onda, synden, kommer att explodera med demonisk kraft och hela den gamla världsordningen bryts samman. Människan kommer i allt högre grad att vända sig bort från Gud. Alltså först måste avfallet komma. Människan vänder sig bort från Gud. Och den här utvecklingen, det kommer att bana vägen för en person som en dag träder in på scenen. Utvecklingen bereder vägen för en viss person. Markus 13 och 14 så står det så här: när ni ser förödelsens styggelse stå där den inte får stå. Läsaren bör förstå det rätt. Då måste det som är Judén fly upp i bergen. Den där förödelsens styggelse, det har väl varit många funderingar vad det kan vara. Men när Jesus sa till dem, då tror jag att de kopplade till någonting 135 före Kristus. Då var det en som satte en avgudabild i templet. Och det var då som de där makkabierna, vad det heter, gjorde ett uppror som tyckte att nu får det vara nog. Och det hörde vi lite grann om i onsdags när vi lyssnade lite grann på Israels historia. Då var det i alla fall makkabierna gjorde ett uppror och då blev det en stunds frihet för Israels folk där då. Men i alla fall, de satte en avgudabild i templet. Första Johannesbrevet 2 och 22. Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar fadern och sonen. 1 Johannes 4:3. Och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är antikrists ande som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen. Och i Uppenbarelseboken 11:7. Och när de har fullgjort sitt vittnesbörd ska vilddjuret som kommer upp ur avgrunden strida mot dem och besegra dem och döda dem. Laglöshetens människa, lögnaren, antikrist, vilddjuret. namnen här säger någonting om karaktären på den här personen som ska träda fram. Vilken betydelse den här kan kommer ha betydelse också för människans sociala, politiska, ekonomiska och religiösa liv. Uppenbarelseboken 13:14-17 står det så här: genom tecken det fått makt att göra inför vilddjuret förleder det jordens invånare. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår från ett svärd men lever igen. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbar vilddjurets bild. Och det tvingar alla små och stora, rika och fattiga, fria och slavar till att ta emot ett märke på högra handen eller pannan så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Kanske inte så lätt att förstå och tyda ut allt det här. Men det kommer att träda fram en. Och vad var det den här personen, antikrist? Eller hur skulle vi kunna undvika så att vi inte blir förledda? Jo, det stod ju här. Varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Jesus måste upphöjas. Jesus måste sättas främst. Det kan ju vara liksom under och tecken och mirakler och allting. Det kommer det här att vara. Men det bygger inte på att Jesus blir förhärligad. Det är där kärnan ligger. Jesus måste bli förhärligad. Det kommer liksom bli, ja, folk kommer att tycka väl det här kommer nog att vara bra. Men då gäller att vi som troende, vi som kristna, vi är vakna och vi måste kolla. Blir Jesus förhärligad i det här? Nej, vi får hålla oss till honom. Sen så tror jag nog att det kommer att bli så att om vi kommer in lite grann på det stora uppbrottet. Vi väntar Jesu andra tillkommelse. Vi väntar att Jesus kommer tillbaka. Det står så här i Hebreerbrevet 9:28. Så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. En central sanning i Bibeln. Jesus kommer tillbaka och han hämtar hem de som tror på honom, de som vill tro på honom. Men jag tror vi ska fortsätta med det nästa söndag och tala om Jesu tillkommelse i skyn, det dödas uppståndelse och det på jorden levande kristnas förvandling och mötet i skyn. Det får vi ta nästa. Jag tror att vi vet att det är på gång och ni ser, nu kom den där skärmsläckaren och korset var kvar ganska länge. Men jag tror vi begränsar oss hit. Vi vet, vi ser att det är tidens tecken rullar fram och vi får vara beredda på att snart kommer det en som kanske försöker att komma med fred och allting. Det kan mänskligt sett se ganska bra ut. Men hatiskt mot den som håller fast vid Jesus. Jesus, jag bara nu tackar dig för att du förbereder oss. Att vi liksom, du har gett oss som en vink om att det kan komma svåra tider. Att det kan komma besvärligheter. Men Jesus, jag bara tackar dig för att du i ditt ord har lovat det. Att du har satt liksom, att du har fridens tankar. Att det finns en framtid och ett hopp. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Vi behöver inte förgås av oro. Utan vi får ha vår blick fästad på Jesus. Då kommer vi att reda ut den här stormen. Han hjälper oss. Han är med oss. Och så småningom här, den som tror på Jesus, då kommer vi ryckas honom till mötes. Vi har en spännande framtid. Sammanbrottet, det har inte kommit helt än, men det är på gång. Och vi kan ju se på tiden att det kan inte vara så länge kvar innan det här börjar rulla på i full kraft. Men vi har en framtid och ett hopp. Herrens tankar är inte ofärdens utan fridens tankar. Jesus, jag bara ber att det här hoppet ska få verkligen landa i våra hjärtan. Amen. Nu kommer jag att tänka på en sång. Jag ska se om jag kommer ihåg den här. Min mormors morfar skrev den här. Någon gång på 1870-talet. Något sånt jag tror det kan ha varit. Nu har bara längst ner och sjöng. Men där kommer nog texten. Gör inte det så får vi se. Hemåt jag riktar min håg. Här nere vi trives mot himmelen jag drives. Det är redan saligt att tänka där på. Broder och syster följ med. Se dig ej tillbaka, världens fröjd försaka. Se blott på Jesus, hemmet snart du når. Hemma där finns ingen nöd. O, låt mig ila, törs ej att vila. Förrän jag har hunnit målet ut i höjd. Där blir vi fria från allt. Som oss här har ängslat, plågat och fängslat. För evigt är det borta, lovat vare Gud. Tyckes han dröja så hör, snart skall han komma. Hämta sina fromma upp till det saliga hemmet hos vår Gud. Vill du följa till Sion vi vandra. Vill du följa till Sion Guds stad. Framåt emot Kanan, det himmelska hemmet. Framåt emot Kanan, det himmelska hem. Han gjorde en sång, och det kallade vi, när mormor sjöng den ner, så kallade vi den för morfars sång. Det minns jag när jag var liten. Men det är ett hopp om framtiden. Ett hopp. Om det dröjer 1 år eller 10 år eller 100 år. Men vi har ett hopp och framåt. Och vi har fått en framtid och ett hopp. Amen.